Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det där är den största björntjänst man kan göra någon, speciellt med funktionsnedsättning, och inte ställa krav. För att de blir så curlade och som de kommer aldrig ta tag i sig själva om man inte vågar ställa krav. Och så kom jag upp dit till slut på toppen efter många, många timmar kämpande. Så sitter jag där uppe på toppen och så här, tänker tillbaka. Så här. När jag var 9 år gammal och opererade för cancer, hamnade i rullstol. Nu sitter jag på toppen av Sverige. Vilken grej. Det är lätt att när man känner sig lite olycklig och lite små deppig så börjar man fundera på sig själv. Sen bara, vad kan jag göra för mig själv för att jag ska bli lyckligare? Så, ja, men ska jag köpa mig en ny bil för att bli lyckligare? En ny telefon? Eller ska jag unna mig själv någonting? Men det forskningen verkar säga där, som är så spännande, är att istället för att fokusera på oss själva då, ska vi fokusera på någon annan. Så hur kan jag göra dig lycklig?
Du kanske känner till uttrycket det finns grader i helvetet. Det vill säga, det finns alltid någon som har det värre, vilket många tycker är en klen tröst. För Aron Andersson så blev det en överlevnadsstrategi, ett sätt att få perspektiv och känna tacksamhet. För varje gång han spydde av cellgiftsbehandlingen som han fick för sin cancer så spydde hans rumskompis 3 gånger. Då kände sig Aron tacksam för att han inte mådde lika illa. Den och en mängd andra mentala strategier för att hantera svåra sjukdomar och till och med döden samtalar vi om i dagens avsnitt. Vi pratar också om hur man tar sig upp på Kebnekaise med rullstol, varför kälkhockey är så roligt och vad mat faktiskt står för. Här kommer Aron Andersson. Välkommen till Bonnens spännande möte.
Tack så mycket.
Du är lite halvgöteborgare, har jag förstått.
Ja, mamma kommer från Göteborg.
Ja, kan hon göteborgska då?
Ja, men jag kan.
Ja.
Nej, jag vet inte. Ibland så här, när jag typ är i Göteborg så börjar jag prata lite mer göteborgska. Ja.
Pratar du gör mycket göteborgska då?
Gör mycket göteborgska.
Ja,
det är gött.
Ja, det är gött.
Nej, men jag... Men jag är min slogan i alla fall, den julbenta äventyraren, tänker jag. Så att,
precis. Ja, men det är ju...
Så att det är ändå lite Göteborg. Så.
Ja, det är
gött. Men jag gillar att vara i Göteborg, jag gillar att hälsa på mormor och sådär. Hon bor i Landvetters utanför Göteborg, men det är ändå
Göteborg. Ja, det är Göteborg. Ja, det är annekterat.
Jag tycker det.
Ja, det är... men vi sitter ju inte i Göteborg idag. Vi sitter ju faktiskt på Hotell C och spelar in mitt i centrala Stockholm. Närmare bestämt på Vasaplan 4, där vi har fått lånat konferensrum.
Ja, superschysst.
Mm. Ja, absolut. Meet me in the heart of the city är devisen, och här har vi blivit mottagna på ett fantastiskt sätt av Susanna Bellafasta, content manager på Hotell C, som du har träffat förut.
Jag skulle till Sydpolen för några år sedan,
ja.
Och då tänkte vi så här, vad gör man en fet lansering för det projektet? Och då måste vi hitta ett kallt ställe, de har ju icebar här på det här hotellet. Och då tänkte vi att men vi lanserar på icebar, det är ju lite roligt så.
Och det var lyckat.
Så fick vi dit massa journalister och sådär som var där.
Och baren var öppen.
Nej, det var på dagen liksom, så det var ingen bar.
Nej, det var, jag tänkte just att det var så mycket journalister.
Ja, precis. De gillar ju annars sprid så generellt.
Ja, precis. Ja, just det. Nu är vi inne på generaliseringar. Ja. Du, en annan grej är att du sitter ju i rullstol sedan barnsben.
Ja.
Men du har också kallat det för lyxhandikappar. Kan du förklara det lite grann?
Ja, men så här, jag sitter i rullstol för att jag hade cancer när jag var liten nere i korsbenet i bäckenet. Så opererar man bort det skar massa nerver som går till mina ben. Men jag har fortfarande en del funktion i benen, så jag är inte helt förlamad. Jag har ju vänner som är helt förlamade. Och det, då är man ju handikappad på riktigt någonstans. Alltså kommer det så här tre, jag är ute och går på stan och så kommer det tre trappsteg som jag behöver ta mig upp för att ta mig in i butik eller någonting. Så kan jag ställa mig upp, så kan jag slänga upp stolen, så kan jag ta mig in. Det tar mig 3 sekunder. För en kompis som är helt förlamad så kanske det tar, ja, men 1 minut eller 2 minuter att ta sig in. Då får hon liksom sitta sig ner och lyfta upp stolar. Det är jäkla bök liksom. Så att jag har en så här, jag är verkligen lyxhandikappad om man jämför med många. Och sen är det klart, jag är inte lyxhandikappad om man jämför med många också.
Nej, men så är det.
Så att allt är ju perspektiv på något sätt.
Allting i relation. Men jag tänkte just ta det här med definitionen. För att därmed, du ska kalla det för lyxhandikappad. Och om man säger handikappad så är det ju direkt någon som säger att det heter inte så, det heter funktionsnedsatt. Hur ser du på den diskussionen?
Alltså jag bryr mig inte ett dugg. Alltså idag ska man ju säga allt från så här funktionsnedsatt till funktionsvarierad. Alltså jag brukar säga invalid ibland. För jag tycker att det är ganska roligt. Alltså, jag bryr mig inte. Jag tänker att det finns så mycket viktigare saker att lägga energi på än vilket ord det är. För mig har aldrig det spelat någon roll. Skulle någon kalla mig invalid och använda det ordet någonstans på ett nedsättande sätt, men då hade jag nog liksom blivit upprörd. Men de flesta säger bara fel ord för att de är ovetande och säger det ändå liksom på ett snällt sätt. Och då bryr jag mig inte.
Nej, för jag intervjuade för ett tag sedan David Lega.
Okay.
Och där så använde jag liksom ordet handikappad. Och sen så kom jag på mig själv att oj, så kanske jag inte skulle säga att, och sådär. Så blev det väldigt konstigt. Han bara garvade knäna. Så jag tyckte liksom att slutade. Och det där får du inte klippa bort, så han och bara garvade. Så att det känns som att många så att säga, som har ett handikapp ofta har ett ganska stor självdistans till det där.
Jag tror det. En del är väl väldigt så här att det ska användas rätt ord och så, men alltså de flesta har någon självdistans. Jag känner att livet blir lite lättare då.
Ja, precis. Men så som du är och den erfarenheten du har och den bakgrunden som du har, som vi ska prata om naturligtvis, så gör du en fruktansvärt massa föredrag varje år. Jag läste mig till att du är över 100 per år. Hur hinner du?
Ja, det är mycket flängande. Nej, men det, jag började väl föreläsa ordentligt för typ 5-6 år sedan. Och sen dess, jag tror att jag har ungefär 120-140 föreläsningar per år. Så det blir väldigt mycket.
Det är ju mer än var tredje dag.
Ja. Så att som nu, den här veckan föreläser jag imorgon i Malmö. Och sen fredag, eller torsdag i Stockholm. Och sen har jag något på fredag också kanske. Jag vet inte.
Men hur orkar du liksom leverera från scen så?
Ja, men det är väldigt kul. Alltså, jag känner någonstans att jag kan vara liksom trött och sliten så innan man kommer upp på scenen. Men sen när jag väl sitter där på scenen så känner jag ändå att jag gör skillnad för dem som är i publiken. Alltså jag känner ändå att jag levererar ett väldigt viktigt budskap. Och jag vet att mina föreläsningar påverkar människor. Och då måste jag göra det bra. Och då får jag energi från det på något sätt. Och så går man upp på scenen och så levererar man.
Nej, för man tycker liksom, hur hinner du vara med i den här podden?
Ja, men det är mycket att göra. Det är full fart så.
Men jag har aldrig fått ett, eller sällan fått ett så fantastiskt bemötande som jag fick av din fru Anja när jag frågade om du kunde vara med på den.
Ja, nej, Anja så, är världens bästa på bemötande.
Ja, verkligen. Så här, hon skrev ordagrant, vilken härlig förfrågan. Såklart Aron vill vara gäst i din podd. Du är helt underbart.
Hon är den trevliga i vår relation. Hon är mycket bättre. Jag hade typ svarat, ja det går bra. Så här, när ska vi ses? Så här. Hon är mycket, mycket bättre än mig på sånt.
Om man tittar på Wikipedia så heter du Aron Carl Rigert Andersson, född 26 januari 1988.
Nej, det är inte jag.
Nej, det är inte du. Nej, nej.
Jo, det är
jag. Nej. Det är inte halvgöteborg. Just det. Men Rigert, det är inte så många som heter så.
Nej, min pappa heter Rigert. Så ja, därför fick jag det som mellannamn.
Finns det någon förklaring till vad är det för namn? Eller vad det betyder?
Han är född i Finland. Men det är liksom inget stort så här namn där heller. Så att jag tror att det var någon så här grej att hans mamma hade läst någon bok där det var någon så här hjälte som heter Rigert typ, och sen vart det något sånt. Men alltså, jag tror att det finns 2 eller 3 Rigert i Sverige.
7 har jag läst med.
Och 7 till och med. Ja, de har förökat sig.
På något sätt, ja.
Så att det är ett väldigt ovanligt namn.
Du, men den här storyn började som sagt var 1988, men den riktiga storyn, om man får uttrycka sig på det sättet, är ju några år senare när du faktiskt var resa till Göteborg. Ja. Jag känner att det var någonting som inte stod rätt till. Kan du dra den?
Ja, men det som hände var att vi som satt i bilen, ja, det var mina småbrorsor Hugo och Leo, och det var mamma och pappa, och vi skulle ner till Göteborg för att fira jul hos mormor. Och när jag som sitter i bilen så får jag ont i rumpan av att sitta ner. Och det är så här väldigt konstig smärta och värk. Det känns som det kommer inifrån på något sätt. Och ja, till slut så kom vi fram till Göteborg. Det går väl över det där. Men varje gång jag sitter ner sen så kommer den där smärtan tillbaka. Och någon vecka senare så tar mamma med mig till vårdcentralen för att få det uppkollat. Så hon är väl så här, tycker det här är märkligt liksom. Så vi kommer in dit och läkaren kollar väl lite snabbt, och är så stressad vårdcentralsläkare, så men säger man, det är växtvärk, det är ingen fara. Men blir det inte bättre så kom tillbaka om 2 veckor eller något sånt. Men det vart ju inte bättre, och i den här vevan så börjar mamma liksom att se så här varningsklockor som hon aldrig hade sett innan för mig. Jag var så här, jag var kall plötsligt. Jag hade aldrig fryst innan, jag var alltid en så här jättevarm unge. Och sen ovanpå det här så fick jag också en kraftig feber som höll i sig. Och efter som 2 dagar med den där febern så började jag känna att det är någonting fel. Så slutade med att hon tar med mig in till akuten sen på kvällen. Och vi kommer in dit och som tur var så tar läkarna det här på allvar. Så det är väl någon läkare där med huvudet på skaft som tänker att det här måste ju undersöka. Så vi får ligga över där över natten, och dagen efter så röntgas jag. Så man gör en röntgen liksom på rumpa bäcken för att se så här, vad är fel? Var kommer den här smärtan ifrån? Och då hittar man att jag har en tumör, men stor som en knytnäve nästan, som sitter i korsbenet nere i bäckenet. Och det ändrar hela mitt liv över en natt.
Hur var reaktionen från dig, och hur var reaktionen från dina föräldrar? Minns du någonting av det?
Alltså, jag visste inte vad cancer var så. Jag kanske visste att det var något farligt, något som man inte borde ha när man är 7 år gammal. Men mina föräldrar visste ju desto mer. Och de var ju såklart otroligt, jag tänker både så här skräckslagna och ledsna och bara, vad är det här?
Men hur förklarar man det för en 7-åring? Jag kan tänka mig att det finns ju föräldrar idag som liksom är i den situationen, om vad som är cancer eller något annat. Hur förklarar man det för ett barn som är så pass ungt?
De förklarar det för mig som att det var en ond knöl som växte i mig. Och ja, det var den som beskrivningen de gav, och den stämmer ju på något sätt.
Så är det är ganska klockrent, men hur förklarar man liksom följderna? Du kommer att göra det här och det här? Eller?
Ja, för det är ju det som är jobbigt med cancer. Cancern i sig är ju inte så jobbig på något sätt, men det är ju få sjukdomar som har så jobbiga behandlingar, så tuffa behandlingar som cancer faktiskt har. Men de sa ju att vi måste ta koll på den här knölen. Och sättet att göra det är de här behandlingarna. Alltså det var väldigt svart på vitt på något sätt, så här är det.
Men satte de in en behandling med sån och sån eller så? Eller höll de liksom lite saker och ting lite halvhemligt sådär, så att du inte behövde ingen överinformation? Eller hur gjorde de?
Ja, alltså det var väl så, okej, vad är nästa steg? Och det första steget, först efter man hade hittat tumören, så var man ju tvungen att göra massa mer undersökningar för att ta reda på vad är det för sorts cancer, och har den spridit sig och alla sådana saker. Och när man väl hade gjort det och konstaterat att det var som en sorts sarkom som är skelettcancer, så satte man in en portakatt, som det heter.
Vad är det?
En portakatt, det är en liten dos som man har inopererad under huden, liksom på bröstet. Och från den dosan så går en slang till hjärtat någonstans, och den här dosan använder man för att kunna ge medicin. För i dosan sitter med som ett gummimembran som du sticker med nål. Så att du sticker in dit och så kan du ge medicin på ett enkelt sätt. Mm. För det man har sett att så här, cellgifter och cancermedicin, De är väldigt starka och ganska frätande. Inte så roliga att få på huden. Och sticker man då med vanliga såna här, men nålar i armvecket så förstör man armvecken ganska fort och det blir inget bra. Så att om man ger medicin genom portakatten då, så kan man spara armvecken. Så att därför opererar man in en sån när man ska få cellgifter.
Och sen körde man på med det?
Ja, så att först opererar man in portakatten och några dagar senare då så fick jag min första cellbehandling. Så jag fick faktiskt min första behandling på min 8:e födelsedag.
Oj.
Vilket är så här...
Vilken födelsedagspresent.
Ja, precis. En schysst käftsmäll där. Ja. Och det är så här surrealistiskt på något sätt. Jag sitter där på sjukhuset och får cellgifter samtidigt som liksom kompisarna är där och man ska blåsa ut ljusen på tårtan och sjunga om att leva. Alltså, det är en väldigt, väldigt surrealistisk situation.
För tårtan kan inte vara så himla god.
Nej, den smakar inte så som den brukade direkt. För cellgifter gör ju så att allt smakar typ ingenting. Och jag mådde också väldigt dåligt av cellgifterna. Alltså, spydde mycket och sådär. Nej. Ingen rolig upplevelse.
Men sen höll man på där i ett år eller något sånt där?
Ja, precis. Jag fick cellgifter i ett drygt år och sen fick jag också strålning ganska mycket. För att man tänker, nu kör vi på med vi kör på med allt vi har, tunga artilleriet så. Men efter ett drygt år så fick jag min första behandling då i slutet på januari. Och sen körde man på till mars-april någonting året efter. Och då började man fatta att det här funkar inte riktigt.
Det hände ingenting alltså?
Alltså det man kunde se på tumören, att den urholkades på något sätt. Den blev som en sån här schweizerost. Och läkaren bara såhär, vad är det här? Det här är jättemärkligt. Så det är delar som dör, men delar dör inte. Det är ju superkonstigt. Så gjorde man en lite större... Man hade gjort en biopsi först, man hade hittat den första tumörsorten. Men nu gjorde man en större biopsi för att tänka sig, vad är det här? Och det man hittade då i en större biopsi var någon sorts blandtumör. De två olika sorter. Den ena sorten hade dött jättefint. Och den andra sorten visste man inte riktigt hur man skulle döda.
Mm-hmm.
Den hade man ingen bra mediciner på. Man stoppade ändå in lite grejer och testade så, men det vart ingen effekt.
Hade man, om man tittar på dagens mediciner, så har du hört någonting om det? Var det någonting man hade kunnat ta koll på om man haft dagens kunskap och så?
Jag vet inte. Jag tror inte det rent spontant så. Vad jag vet just nu med sarkom är att sarkom är fortfarande väldigt, väldigt farligt. Det är många som dör. Bland annat hade jag en nära vän till mig, Saga, som gick bort förra sommaren, 17 år gammal. I en väldigt liknande cancer som jag hade. Det var en annan sorts sarkom, men den satt på väldigt samma ställe och sådär. Ja, prognoserna är inte bra för den sortens tumören fortfarande.
Men då tog man fram kniven då?
Ja, det man blev tvungen att göra då att så här, operera bort korsbenet i cancern satt helt enkelt.
Hela korsbenet?
Ja, jag tror att man tog hela. Och så satte man in en så här metallkonstruktion för att stadga upp allting helt enkelt.
Vad är korsbenet egentligen?
Alltså, svanskotan typ. In där sitter korsbenet.
Och det är rätt väsentligt att ha när man ska sitta ner?
Ja, men det är väsentligt för väldigt mycket. Och det skyddar ju kroppen, tänker jag också, liksom det som sitter innanför där och så där, så att ja, man satt in massa metall för att stadga upp allt det där. Och ja, men som du är inne på där, så först efter operationen så var jag tvungen att ligga stilla i en säng i 6 veckor för att bara skulle stabilisera sig, kunna läka. Och sen fick jag inte sitta på ett års tid.
Men inte kunna sitta på ett års tid. Men tog det så lång tid att läka, eller vad var orsaken till att man inte fick sitta, att du inte fick sitta i ett års tid?
Men de hade väl någon idé där, läkarna, att sitta belastar det här området mer. Att stå blir en annan biomekanik, eller vad man nu ska säga, en annan belastning på det området. Så att stå var okej, det kunde jag göra. Men jag fick inte sitta. För att då trodde de att det skulle bli en felaktig belastning som kanske skulle göra att det skulle läka snett eller fel eller på något sätt.
Vad var det svåraste med att inte kunna sitta? Vilken grej var svårast?
Som tur var så kunde jag ju stå och gå lite. Så jag kunde stå och gå med en sån här rollator. Det svåraste var med de här små vardagsgrejerna. Alltså jag kunde inte sitta vid bänken i skolan.
Vad gjorde du då?
Fick jag sitta på knä. Hade en tjock dyna så jag satte knäna på. Sen hängde jag mig över skrivbordet och sen kunde jag sitta där och jobba. Åka bil. Fick jag ligga i bilen eller typ hänga på sätet framför mig. Som tur var så köpte mamma och pappa en sån här liten minibuss. Kunde vi fälla sätet framför så kunde jag hänga över det. Så det var ju väldigt trafikfarligt.
Men vadå?
Det gick, vad skulle vi göra? Och så alla såna grejer var ju så här mäckiga.
Gå på toa måste ju vara ganska.
Ja, det var ju svårt också. Alltså då får man liksom hålla sig ovanför på något sätt och aldrig så här belasta rumpan.
För jag menar, mycket av vårt liv, och det har vi ju naturligtvis ett problem med, fast ur andra synpunkter, det är ju att vi sitter väldigt mycket.
Alltså
det
är, ja, de flesta sitter väl så i alla fall 8 timmar om dagen.
Ja, det kan man ju säga att det slappte ju göra om man ser det på det hållet, men ja. Det måste ju ändå varit jäkligt jobbigt.
Ja, det var fostrande på något sätt. Nej, men verkligen, det var ju supertufft. Men jag tänker att på något sätt, när man inte har något val, då hittar man lösningar. Alltså jag tänker att då hittar man sätt att fixa problemet.
Blev du av med cancern i talet sen? Eller fick du några återfall? Eller vad hände?
Ja, faktiskt. Så jag fick börja sitta sen när jag var 10. God känsla alltså.
Det måste ju ha varit en fantastisk känsla.
Ja, alltså, jag kan säga det. Känner du lite deppig någon gång? Prova inte att sitta på ett års tid. Jag vet, jag kan utlova en god feeling när man får sätta sig ner sen. Magiskt alltså. Men och då som min väg tillbaka till livet, om det mycket blev så idrotten och jag började sporta och friidrotta, så här kändes ändå så här, men nu är jag tillbaka till livet, nu kan jag leva igen. Och i den där vevan så gick jag på återbesök och kontroller, och vet man röntgar lungorna framförallt. För största så här sannolikheten för att få återfall med den sortens cancer som jag hade är just i lungorna. Så jag röntgade lungorna, och vid ett tillfälle där efter en röntgen så kom vi tillbaka till läkaren då på återbesök, och så säger den här läkaren att vi ser ett stråk på bilderna. Men jag har fortfarande svårt med ordet stråk. För det betyder ju att cancern var tillbaka. Så man hittar en metastas i den här lungan. Som tur var så hittade man den när den var så pass liten så man kunde operera bort den.
Så du har opererat lungan alltså?
Ja, och sen var det bra, och så var jag frisk igen, och sen upprepade sig samma procedur 3 gånger.
3 gånger?
Så totalt 3, 2 gånger ja. Till och så totalt 3.
Men du fick operera lungan varje gång då?
Ja, alltså man kunde operera varje gång. Och i den där vevan så sa läkarna till mina föräldrar att nu är det kört. För att vi har sett det här så många gånger innan. Börjar det här hända så slutar det aldrig. Det bara fortsätter tills vi inte kan operera. Tills det inte finns något att operera på. Men jag vet inte riktigt vad som hände eller varför det inte gjorde det på mig. Men av någon mirakulös anledning så kom inte metastaserna tillbaka nu mer.
Det är ju fantastiskt, ja.
Ja. Verkligen. Så att jag har varit frisk nu sedan jag var 12, tror jag.
Går du fortfarande på kontroller?
Nej, jag gjorde väl det första 10 åren. Men nu är inga kontroller längre.
Men jag tänker på att man har opererat lungan på dig. Vi kommer in på det sen. Du har ju gjort en del saker som kräver väldigt mycket lungkapacitet.
Ja, det är lite kul det där. Men vad heter det? Mamma frågade ju läkaren i samband med lungoperationerna där. Och sa ju så här, men Aron gillar ju att friidrotta och träna. Så här, hur ska det gå? Nu när han har opererat lungorna, det kan ju inte vara något bra. Då sa ju läkaren det sen. Ja, han kanske inte blir någon rackare på maraton, men han kan köra 100 meter i alla fall. Så. Men tji fick dem, för jag har svensk rekord på maraton.
Ja, du har ju varit på en del berg. Vi kommer in på det sen. Som det är inte så himla gott om syre.
Nej, faktiskt.
Men som du var inne på det här med idrotten. Det var någonstans ett bryggan till ett nytt liv.
Ja, men verkligen. Alltså, jag gick med rullator och kunde börja sitta. Sen fick jag min första rullstol när jag kunde börja sitta. Fantastisk känsla så. Jag var alltid så rädd för att sitta i rullstol. Men så var jag på ett läger, och då var en ledare där som nästan tvingade mig att prova en rullstol.
Varför var du rädd för att sitta i rullstol?
Ja, men jag tänkte att sitter man i rullstol så blir man handikappad. Alltså det var så starkt laddat för mig det här rullstol. Det var så negativt laddat. Och jag tänkte väl att sitter man i rullstol då är det kört. Då kan jag lika gärna lägga ner. Då är det inte värt att leva någonstans.
Men hur kommer du över det då?
Nej, men på det här, vi var på ett så här rehabläger på Gran Canaria, så var det en tjej där som fick mig prova hennes rullstol. För hon hade väldigt liknande funktionsnedsättning som mig. Hon kunde gå en del så här, men hon hade ju fattat hur mycket bättre det var med rullstolen än en rollator. Så hon nästan tvingade mig att prova hennes rullstol där. Så satt jag med den här stolen så här motvilligt och tog några tag och kände liksom, wow, vilken grej.
Öppnade en ny värld.
Ja, det var ju fantastiskt. Plötsligt kunde jag rulla fort och jag kunde göra saker med mina kompisar. Det öppnade så många nya möjligheter.
Jag måste bara säga det som jag tycker är mest imponerande när jag tittar på någon videofilm, tror jag, där du helt naturligt går baklänges ner för trapporna sittandes i rullstol.
Ja.
Det måste ni lyssnare, för jag ska lägga upp länken här på det. För det tycker jag är helt otroligt, för att man inte är rädd liksom att störta, liksom, risken att starta baklänges är ju ganska uppenbar.
Nej, men man håller i sig ledstången. Så
att jo, det förstår jag, men ändå, alltså, jag tycker det är extremt imponerande.
Ja, tack. Det där var till nästa steg sen när jag väl hade fått min första stol och lära sig alla skills. Lära sig så här, hur åker man rulltrappa med rullstol? Hur tar man sig upp en trottoarkant? Hur kör man trappor?
Kan man åka rulltrappa med en rullstol?
Ja, det är jättelätt.
Alltså, hur gör man då? Kan du beskriva?
Man åker in i rulltrappan och så tar man tag i de här rullande ledstängerna, eller vad man nu ska kalla dem. Och sen håller man i sig där, sen bara åker man.
Okej.
Okay. Det går jättebra. Det är inga problem alls. Nej.
Du, men så vilken idrott var det du fastnade för och hur utvecklade du den?
Alltså, det var flera olika idrotter. Först och främst så fastnade jag för friidrott. Och köra sån här tävlingsrullstol. Det är sån här trehjulig, sån här lite lång. Du kanske sätter en sån på någon maraton eller sån här. Sån här lång, smal rullstol. Och så, min grej där blev att men först att köra men banlopp. Allt från 100 meter upp till så här 5000 meter. Och jag fastnade verkligen för det där. Jag kände bara, wow, det här är så läckert. Och sen så prövade jag även kälkhockey. Som jag tyckte var roligt, otroligt roligt. Och det är ju hockey där man sitter i kälkar.
Mm.
Och så här, medar under kälkarna, så har man en klubba i varje hand och så piggar längst ner på klubben, så slår man ner dem i isen för att ta fart sådär. Och sen har man en blad längst upp på klubborna, så ja, ska man spela och skjuta och passa och grejer, och det är super, super roligt. Otroligt fysiskt och intensivt. Väldigt mycket hårda tacklingar och smällar och det är häftigt.
Det är lite hårt, nästan lika hårt som vanlig hockey.
Ja, men det är precis på samma sätt. Det är samma sorts smällar och tacklingar och hela grejen. Och enda skillnaden, nu kan man använda kälkarna för att tackla också, så man kan köra in i varandra ganska ordentligt.
Nästan hårdare än vanliga hockey då?
Ja, men på ett sätt, man får inte samma fart. Så att du kan ju inte kanske lägga på en lika hård tackling för att inte samma fart. Men på ett sätt, man kan använda kälkarna, så kan det ju bli otroligt hårt och intensivt. Det finns ju de som har gjort ganska fula tacklingar och kört upp med kälken i ryggen på någon och sådär. Det är inte så schysst.
Nej, jag förstår det.
Så de grejerna började jag på, men sen även segling. Jag hade gillat att segla ute på landet innan jag blev sjuk, och så fortsatte jag med det.
Vilket var roligast då?
Alltså, min stora grej var alltid friidrotten. Jag tyckte hockeyn var fantastiskt kul också. Men friidrotten var alltid min.
Men där nådde du en ganska, eller väldigt hög klass inom friidrotten.
Ja, men jag var hög klass i alla de tre idrotterna.
Men det var ju de största framgångarna skördade du i friidrotten, va? Det var ett antal junior-VM. Och
ja, precis. Jag vann 10 guld på junior-VM och var med på Paralympics i Peking. Och lite så. Och sen några svenska rekord.
Men sen skulle du satsa på OS på riktigt, eller på så här, i samband med London-OS?
Ja, men precis. Det som hände där var att så här, jag hade gått väldigt så här bra på juniorsidan. Jag var världens bästa junior och sådär. Sen skulle jag ta mig upp på senior-sidan. Och det är ju som i alla idrotter, det är ju det ett stort glapp där. Det tar några år innan man kan hävda sig på senioreliten. Och jag tränade på och kände att jag började närma mig. Så säsongen 2011 körde jag väldigt, väldigt bra. Och jag slog någon som hade tagit medalj på Paralympics på någon tävling och sådär. Och kände så här, men nu börjar jag ändå närma mig. Det finns någonting här sådär. Och i den här, i den där vevan så började jag få ont i min högra höft som började strula. Och jag tänkte, vad är det här liksom? Och den vart inte bättre. Jag gick till så här, ja men kiropraktor och naprapater, kinesolog, och så här, inget funkade. Och till slut så motvilligt åkte jag in och röntgade den där, för jag tänkte jag var trött på sjukhus, jag vill inte dra med till sjukhus, jag ska fixa det här på naturlig väg så. Men röntgade den i alla fall, och då kunde man se där att höften låg i led.
I led.
Ja, alltså det som hade hänt, alltså en höftkula funkar så, det är en kula som klickar i en skål. Och så kan den här kulan röra sig i skålen. Och den här skålen hade liksom, den hade luckrats upp på något sätt. Alltså det hade växt fel på mig. Jag tror att jag hade fått fel belastning så. Så att inte den här skålen bildats ordentligt, så hade den luckrats upp till slut. Och sen låg den här kulan och skavde och gnagde mot den här skålen som inte var någon ordentlig. Så att det gjorde
det. Hade något samband med den operationen som du gjorde en gång i tiden?
Ja, man tror väl det, att någonting har hamnat lite snett, och så har det här suttit snett länge och så har det växt lite fel så. Och sen att jag har suttit mycket påverkar också. Det är ju bättre för kroppen att stå upp och verkligen belasta de här lederna. Jag hade inte gjort det så mycket. Det påverkar också. Och då såg man att det låg i led, och man fattade ganska klart så här, det här gör, vi fattar varför det här gör ont så. Så istället för att vara med på Paralympics i London då, som var mitt stora mål, så var jag hemma i Sverige och opererades och fick en ny höftled. Då stoppar man in en sån här höftledsprotes. Så jag som vilken bättre pensionär som helst då. Och efter den operationen så var ju min så här, men tanke att jag ska ta mig tillbaka till friidrotten, och nu ska jag fortsätta satsa, nu ska jag bli bäst i världen på det här. Men ganska snabbt där efter operationen så började jag fatta att jag hade tappat rörlighet i höften. För i friidrotten så ligger man med bröstet fram på låren, man ligger väldigt framåtlutad, så här fällknivsposition så. Och jag kunde inte göra det längre. Jag kunde inte böja höften så mycket så jag kan komma fram. Så jag kunde inte tävla friidrotten plötsligt. Och det där blev ett så här, jag menar, otroligt vakuum. Det är så här, vad gör jag nu?
Men du kunde inte göra något av de andra idrotterna heller?
Jo, hockeyn kunde jag fortsätta spela med. Eller spela, men min stora passion låg ändå i friidrotten. Och segling hade jag lagt av med några år tidigare. Så att det var liksom inte riktigt aktuellt. Men hockeyn spelade jag där ett VM efter operationen där. Men friidrotten gick inte ordentligt längre. Det fungerade inte.
Det var liksom en smäll till.
Ja, men det blev en otrolig smäll. Alltså, jag hade ju tränat varje dag under 12 års tid för att jag skulle bli bäst i världen på det här. Och nu gick inte det längre.
Men det du ritar upp nu, man säger att det är tre canceroperationer, det är att du
ber fyra canceroperationer.
Eller fyra canceroperationer, du ber rullstolsbunden för livet, och sen kunde du inte genomföra den drömmen du hade som att bli bäst i världen.
Nej, det är väl inte allas så här självklara rättighet att bli bäst i världen för någonting.
Men. Nej, men alltså det var ju rätt många sådär. Och sen så nämnde du ju också att du har några vänner som har gått bort i cancer.
Absolut.
Då kan man ju ställa sig den frågan, hur är din relation till döden?
Alltså, ja, så här, min bästa kompis blev överkörd av ett rattfyllo när jag var 13. Han var på väg, så han satt på cykeln på väg till innebandyträningen. Det kom en kille som hade snott en bil, hade över 2 i promille och körde ihjäl honom. Och så här, mitt sätt att hantera det, mitt sätt att klara sorgen, blev att tänka att jag kommer få träffa Erik när jag dör. Jag vet inte när det blir, men någon gång när jag dör så kommer jag få träffa Erik. Och den tanken kring döden gjorde mitt liv otroligt mycket lättare att leva. För då kände jag, okej, men visst, jag sörjer Erik, men jag kan ändå gå vidare med mitt liv. Jag kan ändå fortsätta leva, för jag vet att jag kommer få träffa honom igen.
Är det något sätt att hantera din egen dödlighet på?
Ja, kanske det. Alltså, det blir ju lättare på något sätt. Döden känns inte lika läskig då. Och sen har inte jag någon aning om det är sant. Men det spelar ingen roll. För mig är det sant just nu.
Nej, det är ett sätt att hantera.
Och sen om jag bara dör och allt bara blir svart, då är det så. Det finns så mycket att göra.
Jag funderar på de grejerna då och då?
Ja, men det är klart jag gör det. Alltså, döden är ju närvarande på olika sätt i alla vårs liv.
Nej, men tänker den har ju ändå varit närmare dig ett antal gånger. Både det du berättar här och din egen.
Så att ja, jag fick ju verkligen en andra chans på livet. Så är det ju. Och jag tror att det är det som har gett mig lite eld i baken också, eller vad man ska säga. Att jag varit väldigt nära döden. Och tänkte att nu jävlar, jag ska göra det mesta med det här.
Men var det ett sätt också att ta dig ur? För du måste ju ändå varit deppad vid rätt många tillfällen under den här perioden.
Alltså, ja, det är det klart att det varit...
Från första operationen till det här med London OS.
Och absolut, absolut. Det är klart att det varit så. Och alltså, när jag var liten så var det väl inte på samma sätt riktigt. Det var ju svårare när cancern kom tillbaka i lungorna. Alltså mentalt var det jobbigare att hantera. För då hade jag gått igenom allt en gång. Jag hade kämpat som ett djur. Jag hade tagit mig tillbaka till livet.
Men de här funderingarna kring döden, ditt sätt att hantera döden, var det någonting som hjälpte dig med när du var nere eller deprimerad? För det måste du ha varit ett antal gånger under alla de här grejerna som hände.
Alltså, jag har alltid haft någon så här... Eller inte alltid kanske, men i alla fall de senaste 15 åren har jag haft någon så här tro att det som händer i livet händer av en anledning. Och det har varit gjort det enklare att hantera de här tuffa perioderna. Och sen har det varit väldigt svårt att se anledningen i stunden. Men så här, vad var anledningen till att jag skulle få ström i min höft, var tvungen att lägga ner min dröm? Vad var anledningen till det? Det kunde ju inte se situationen. Men så här i efterhand kan jag ju se det. Att det förde med sig något fantastiskt istället.
Men just då när du var där och då, hur kändes det? Eller hur gick dina tankar då?
Tankarna var väl väldigt så här svarta. Alltså det var ju jättejobbigt. Alltså jag låg hemma och kollade på tv-serier några veckor och tyckte väldigt synd om mig själv. Det var ju så. Alltså,
men vad hände? Var det någon som... Hur kom du igenom detta då? Var det liksom, nu tröttnar jag på tv-serier, eller var det någon som kom in och sa att nu får du ta och rycka upp dig? Eller,
jag kom väl igenom det på olika sätt där, men bland annat så började jag jobba med en kompis med att liksom sälja hans online-kurser på nätet, göra någon grej med det, och det kändes ändå så här meningsfullt. Och sen träffade jag en ny tjej i den vevan, och det var ju kul också, det var något som gav energi. Och sen det som kanske gav mest energi att få ut det där riktigt var att jag hittade andra så här idrottsprojekt som jag kunde göra istället. Andra saker jag kunde ägna mig åt. Och då var det egentligen så här två projekt som drog igång min idrottskarriär. Eller så här, min äventyrskarriär ska jag säga. Först och främst var det att cykla till Paris med Team Rinkeby. Känner du till dem?
Mm.
De gulklädda cyklisterna som cyklar från Sverige till Paris för att samla in pengar till Barncancerfonden. Så jag kom med i det projektet och cyklade med dem ner till Paris. Och sen kom jag också, eller så här, jag blev utmanad av min vän Johan att bestiga Kebnekaise. Och jag sa väl så här, nej först, alltså det går inte, det är klart jag inte kan bestiga Kebnekaise, det är omöjligt. När jag sitter i rullstol och har inte sett en kompis liksom. Men han vägrade att se den begränsningen och till slut sa han, okej då, vi provar. Så här, kan vi gå upp på Kebnekaise då? Och de där två projekten blev något annat att fokusera på. Något som gav mig glädje i livet att fokusera på.
Men du var aldrig så långt nere så du tyckte liksom att men det här är ju helt kast. Det är nog lika bra att jag avslutar det här. Eller att jag...
Nej, så har det aldrig varit. Och jag, alltså, på något sätt, jag brukar säga att jag hade lite tur när jag hamnade i rullstol. För jag hamnade inte i rullstol över en natt. Alltså jag hade perspektiv. Mitt perspektiv var cellförstoring och operationen kanske inte får sitta på ett års tid. Jämför man med det så är stolen ganska schysst.
Mm.
Och jag tror det perspektivet hade jag också med mig. Även när det var tufft och jobbigt. Att det är tufft och jobbigt, men i relation så är det inte så farligt. Alltså visst, jag måste ge upp min dröm och det suger. Men jämför man med det, om man inte får sitta på ett års tid, så är livet ändå ganska bra.
Är det på det sättet som många kanske klarar sig igenom tunga grejer? Att man kan se att i relation till något annat, det finns alltid grader i helvetet eller vad man brukar säga.
Ja, men det är ju så på något sätt. Och när jag är ute och föreläser pratar jag mycket om tacksamhet. Och det är få saker idag som man ser så mycket så bra forskning på som tacksamhet. Hur det skapar oxytocin i kroppen, alla så här bra hormoner och allt vad den är. Och tacksamhet, det är ju lätt att vara tacksam när livet går bra. Ja, men jag har precis haft en ny poddinspelning här. Jag har haft en massa nya lyssnare, bla bla bla. Jag har en löneförhöjning, livet är bra, så. Jag är jättetacksam. Åh, vad tacksam jag är. Det är ju jättelätt. Utmaningen är att vara tacksam när livet går åt helvete.
Ja, det måste vara oerhört svårt.
Och nyckeln till det är min värdeperspektiv. Och jag lärde mig om det där när jag var liten. Vet jag, vid ett tillfälle när jag fick cellgift så jag och mamma delade rum med en annan pojke och hans mamma. Och för varje gång jag spydde en gång om mina behandlingar så spydde den andra pojken tre. Och jag vet att det kan låta sjukt, men alltså, det gav mig perspektiv. Det fick mig att känna att men, jag har det ändå bra. Det gjorde mig tacksam över min situation.
Är det ditt sätt att ge perspektiv också till andra människor som också har hamnat i rullstol och kanske inte har riktigt de perspektiven eller det sättet att ta sig ur?
Jag tror det mycket. Och jag tror inte bara att det får rullstol, utan det är även mycket så här feedback jag får på mina föreläsningar, att de ger väldigt mycket perspektiv till folk. Och får folk att fatta, men jag har det ganska bra ändå. Jag kan välja att fokusera på de sakerna i mitt liv som är riktigt bra, istället för att fokusera på de sakerna som inte är bra.
Vad har dina föräldrar betytt i hela den här processen, alla de här händelserna?
Otroligt mycket. Mamma och pappa är mina största hjältar. Och så här i efterhand, jag fattar nästan inte hur de orkade. Alltså, hur pallar man? Du vet, det var jag på sjukhuset, så var det brorsorna, och så var det hus, och det var jobb, och lite vänner på det. Och så här, hur fixar man det? Alltså, jag är så imponerad av dem, så det finns inte.
Hur hanterar de det här?
Jag pratade med mamma om det där för ett tag sedan. Vi åkte bil ihop och så ställde jag den frågan, hur orkade ni? Och då sa hon, vad hade vi för val? Det fanns inget alternativ. Man måste bara lösa problemet.
Du hade någon annan som pushade dig mycket. Du hade någon personlig assistent, har jag läst mig till.
Ja, Thomas.
Ja.
Vi är fortfarande vänner idag. Alltså, när jag, efter operationen där, så... Och så gick jag med rollator och sådär. Och det livet var ju tufft. Men då behövde jag hjälp med mycket. Så jag hade tre olika assistenter. Men den som verkligen som så här satte så här mer bestående intryck var Thomas. Och han var otroligt duktig på att så här få mig att våga prova saker. Och pusha mig. Och så här, men kan vi hitta på något roligt? Kan vi göra något så här? Ja. Och vi gjorde allt från att, jag tror vi var så här, klättra klätterväng, till att vi kröp i några grottor ute på Värmdan. Hade någon kompis som guidade i några grottor, så vi kröp runt där. Alltså jättesmå tajta grottor där man knappt kom igenom. Det var ju ganska klaustrofobiskt och sådär. Men vi gjorde det där, och ja, men, så här i efterhand kan jag fatta hur mycket det där gav. Och våga se de här möjligheterna istället för att se alla begränsningar.
Man ställde krav på det också, vad jag förstått.
Ja, absolut. Ställde krav på att göra så mycket jag kunde själv. Och det där tror jag också är en sån här framgångsfaktor. Får man inga krav på sig, så blir man ganska odräglig.
Hur upplever du andra som råkar ut eller som har någon sorts handikapp, att man ibland kanske ställer lite för lite krav på dem i skolan eller något sånt där. Att man inte mer tycker synd om människor än att man ställer ett krav.
Alltså, vissa saker kan vi kanske inte göra. Där kan vi inte ställa krav. Men vi ska ställa krav på att man ska göra de sakerna man kan göra, även om det kanske är lite svårt att göra de sakerna. För annars så gör man dem en sån otrolig björntjänst. Och det där har jag sett så mycket inom idrotten. Vi har haft på läger och sånt, så har det varit så här, prova på att så här, ungdomar har fått komma dit och testa typ friidrott eller vad det har varit, Och då är ofta föräldrarna med, och så ser man typ i matsalen nu så här, föräldrarna går och tar mat till sin unge och grejer och donar och hjälper dem med allt. Och det där är hopplöst. Alltså, det tar ju 2 år att göra dem till normala människor liksom.
Det låter lite så i skolan också ibland.
Ja, ja, det är samma. Och det där är den största björntjänst man kan göra någon, speciellt med funktionsnedsättning, och inte ställa krav. För att de blir så curlade, och som de kommer aldrig ta tag i sig själva om man inte vågar ställa krav.
Men har du diskuterat det här med andra föräldrar eller med lärare eller
så? Men det händer att jag får frågor ifrån föräldrar och lärare som är ute och föreläser, och jag säger det, ni måste våga ställa krav. Jag fattar att det är svårt. De här, så här grejerna som man gör man ju av kärlek, tänker jag. Ja, men jag tar mat och hjälper till av kärlek för att jag vill hjälpa mitt barn. Och jättebra, men det blir inget bra. Och som på rullstolar till exempel, tidigt fick jag jättebra hjälp att hitta en bra rullstol och förstå den rullstolen skulle vara och hur jag kunde göra med den, och hade aldrig några tippskydd på den. För på rullstolar kan man ha så här litet stödhjul längst bak så att man inte kan tippa bak helt enkelt. Och det kan vara smidigt innan man har lärt sig balansera på bakhjulen. Men har man det där stödhjulet så litar man på det. Och till slut så blir man aldrig fri från det. Och det där är så här första grejen. När jag ser så här barn och ungdomar sitter i rullstol och de har den där stödhjulen, så pratar jag med dem och så pratar jag med föräldrarna. Det här måste vi ta bort. För ditt barn måste lära sig bli självständigt. Det kommer de aldrig bli om de har det där stödhjulet.
Hur blir reaktionen oftast?
Och föräldrarna är ofta ganska skraja. Ja, men tänk om de ramlar bak och slår sig. Jag bara, ja, men då får de ju göra det. Det är ungar som lär sig att cykla, slår sig också för tusan. Du kan inte säga att du ska cykla med stödhjul resten av livet. Men barnen brukar ofta vara peppade. Ja, kul, så äntligen. Sådär. Men det, så här, det ligger väldigt, väldigt mycket hos föräldrarna. Så det är klart att barnen räddar ibland också.
Du, handikapprörelsen, där de ställer ju naturligtvis krav på allt från politiker till you name it. Men jag vet att du ibland har haft synpunkter på deras sätt att hantera just de här frågorna.
Alltså ofta blir det ganska mycket gnäll istället för att våga se möjligheterna. Och istället för att fokusera på det som är bra, för det är väldigt, väldigt mycket som är bra i samhället idag. För personer med funktionsnedsättning, för alla, så vi har ett otroligt bra samhälle i Sverige, man är för många ställen. Så det är klart att allt kan bli bättre. Men jag tror att man behöver både lyfta det som faktiskt är bra och sen också sträva efter att det ska bli bättre. Men vi har det väldigt, väldigt bra i Sverige om man jämför med väldigt många ställen.
Du, jag intervjuade en annan tjej som också är handikappad, Lena Maria Vendelius. Hon är en handikappad sångerska och okay. Superkändis i Japan.
Är hon som
Japan.
Står i Japan?
Ja, precis. Men hon cool. Sa så här att, vi pratade just det här med handikapp, hon sa så här att ja, men alla har ju ett handikapp, mitt syns bara lite mer.
Ja.
Kan du relatera till det själv?
Ja, men det är lite skön inställning. Så, men det där är också intressant. De som har så här osynliga handikapp, typ så här sjukdomar och så här mentala grejer och sånt, det är ofta mycket svårare.
Det syns inte.
Ja, men precis. Jag har en otrolig fördel att min funktionsnedsättning är så synlig. Det gör det mycket lättare. Alla fattar.
Du, hon sa också en annan sak. Att, ja, men jag har aldrig velat vara utan mitt handikapp. För då hade jag aldrig fått göra de här grejerna. Jag har aldrig blivit berömd. Mm. Hur kan du relatera till det själv?
Jag tänkte på det ibland. Hade jag velat vara normal? Jag vet inte riktigt. Alltså jag har ett fantastiskt liv idag som hon är inne på, som jag kanske inte hade haft om jag hade varit som vem som helst. Men att säga att jag hade aldrig velat vara utan det, jag vet inte. Jag hade gjort det jäkligt bra ändå, tror jag.
Du kanske hade varit där du är ändå.
Ja, det är mycket möjligt.
Men jag tycker det här är en intressant diskussion. Vi kan komma in på det sen.
Ja, men det är intressant så.
Men det krävs ju en enorm mental styrka för att klara alla de här grejerna. Hur har du utvecklat den?
Jag tror jag har fått mycket från när jag var liten. Alltså, jag hamnade i en sån extrem situation när jag var liten. att jag blev tvingad att hitta så överlevnadsstrategier för att sen bara kunna orka, för att kunna ta mig igenom behandlingar och operationer och allt vad det nu var. Och jag tror att de så här mentala strategierna är mycket det jag använder idag för att så här kunna göra mina äventyr och alla de här sakerna som jag ändå gör. Och det är mycket det jag använder liksom när jag jobbar med andra och coachar andra och föreläser och sånt. Och prata hur kan man vrida och vända på det för sig själv så här rent mentalt. Och bland annat där så har jag en sån här grej som jag kallar för MAT, som står för mikromål, anledning, tacksamhet.
Ja, den tycker jag du kan utveckla lite.
Som är tre saker som har blivit väldigt viktiga för mig. Och först och främst så här, mikromål, det handlar ju både om så här, men vad är nästa lilla steg just nu? Så här, vad kan jag fokusera på just nu? För ibland så står man inför någonting så stort så att man kan inte tänka på slutmålet. För tänker man på slutmålet så blir det jobbigt. Så var det för mig på Kebnekaise ibland, så här, första gången jag var där. Jag kände verkligen så här, tänkte jag på toppen så ville jag bara lägga mig ner och gråta och ringa helikopter för att jag var så trött. Istället hittade jag en sten 100 meter längre fram och tänkte jag ska ta mig till den stenen. Dit kan jag ta mig. Det fixar jag. Det blev det enda viktiga. Jag ska bara ta mig till den stenen. Och anledning handlar så mycket om så här, varför? Varför gör jag det här? Vad är mitt syfte? Vad är min mening med det här? Och det där ser man också väldigt mycket i forskningen då, hur viktigt det är för människor att ha ett syfte, ett mening och ett sammanhang. Jag tror att många glömmer bort det, för folk går till jobb de inte trivs på för att tjäna pengar, för att kunna köpa saker de köper för att imponera på någon annan typ. Som egentligen inte, alltså, så här, det blir inte bra. Jag tror det är så viktigt att någonstans ha en mening i det man gör. Så här, varför gör jag det här? Och påminna sig själv om det när det är tufft. Och sist men inte minst då, så här, tacksamhet och perspektiv. Hur kan jag hitta tacksamhet även när jag inte vill vara tacksam? Och det som är häftigt med den här liksom matformulan, att jag var i USA för 2 månader sedan. Jag var i Seattle och mediterade en vecka med elektroder på huvudet. Körde så här neurofeedback meditation.
Jaha, vad är det för något? Det måste
ja, men det är klara, väldigt häftigt faktiskt. Det funkar så att man tränar hjärnan med hjälp av att ge hjärnan feedback på hur den funkar. Så att man sitter i en liten kapsel med massa elektroder på huvudet och så har man hörlurar på sig som hjälper hjärnan att sätta sig till exempel så ett alfa-tillstånd, som är ett så här flow-tillstånd, väldigt så här fokuserat. Så man vill hjälpa hjärnan att bli bättre på att sätta sig själv i ett sånt tillstånd. Och när de här elektroderna då känner att hjärnan börjar koppla rätt, då får den så här ping i dina hörlurar som blir så här godis för hjärnan, och hjärnan bara, åh, det där ljudet vill vi ha fler utav. Så bör den automatiskt koppla mer och mer rätt. Så det är superläcker träning. Och det där används här både för att optimera sin hjärna och börja funka bättre, till att rehabba från hjärnskador och folk som har ADHD eller...
Var detta någon experiment som du var med i, eller var detta någonting som för att utveckla dig själv?
Nej, det var mer för att utveckla mig själv. Jag hade hittat det här på nätet och tänkte, det där verkar ju superfränt, det där vill jag testa. Så då drog jag gjorde det. Ja.
Okej, nu har vi avbrutit där. Men,
i alla fall, på den här meditationskursen där, så var det en av de här coacherna där, Travis heter han. Han var för att detta så här Green Beret. Och om du kanske känner till Navy Seals. Mm. Så. Ja, de är ju så här badass snubbar. Så. Och Green Berets är even more badass, om vi säger så. Den här, alltså det är en så här amerikansk specialstyrka. Och utbildningen för att bli en Green Beret, den är 3 år lång. Om det är 200 eller 300 personer som börjar utbildningen och ungefär 20 klarar sig igenom. Så att den är extremt hård. Och han Travis då hade både gått den utbildningen själv och varit instruktör på utbildningen. Så jag tänkte, det här är ju superintressant. Så jag frågar honom så här, vad har de för fysik de här killarna? Så gör de, så här, fixar vi? Så här. Och han sa först och främst att fysiken spelar ingen roll. Alltså, alla har ungefär samma fysik, det är inte det hänger på. Han sa, det är det mentala. Så frågade jag mig, okej, men vad såg du för gemensamma nämnare mentalt då? Liksom, hur tänker de här personerna? Han sa att de gör 3 grejer. Först och främst så har de fokus här och nu. Det är så här, vad är nästa lilla uppgift jag ska lösa? De tänker inte att jag ska gå igenom den här utbildningen i 3 års tid. Det här är ett helvete, jag kommer aldrig klara det. Utan de tänker, okej, vad är nästa sak jag ska fixa nu i den här stund? Och sen, han sa att de som klarar också har en väldigt stark anledning. De har väldigt starkt varför det de gör. Och många innan utbildningen skriver ett brev till sig själv. De skriver ett brev till sig själv där de där de förklarar för sig själva hur viktigt det här är och varför de ska göra det här. Och han sa att de tar upp det där brevet och läser när det är tufft och jobbigt. Mm. Då påminner de sig själva om anledningen. Och sist men inte minst sa han, de är tacksamma, de har perspektiv när det är jobbigt. De får perspektiv på det jobbiga. Och jag, när jag hörde det där, var så här, what? Det här är precis det jag pratar om. Fan, det här funkar ju faktiskt.
Ja, det var en intressant vinkel på det du sa alldeles nyss.
Det var läckert faktiskt. Och se hur det kan appliceras i så många sammanhang.
Men en, om man säger, anledning, om vi pratar här nu. Du har ju samlat in en förfärlig massa pengar till Barncancerfonden.
Ja, samlat in 12 miljoner.
12 miljoner? Genom alla dina äventyr som vi ska prata om.
Ja, precis. Det är genom äventyr. Och det där är så häftigt. Det gör mig så himla så här berörd att folk vill vara med och bidra till mina insamlingar. För många har ju ingen koppling till barncancer på det sättet. Men folk vill ändå vara med och bidra, vilket jag tycker är så magiskt.
Men om man säger så här, vi vanliga, eller vi som inte har gått igenom det som du har gått igenom, kan vi så att säga nå den mentala styrkan som du ändå har jobbat till och särskilt gjort som barnsben, då det är ju, man är mer så att säga, man är bättre på att lära sig saker och man är bättre på att ta sig runt saker än när man är vuxen. Kan vi lika mentalt starka så som vi sitter här och nu, eller måste man ha varit med om ganska starka saker för att bli så stark mentalt?
Alltså, på något sätt, jag fick ju de här grejerna gratis. Det var verkligen inte gratis, men jag fick det gratis på så sätt att jag hade inget val. Jag var tvungen att göra det. Och sen hade jag en väldigt tur att min hjärna valde att anpassa sig, hitta de här strategierna för att lyckas ta sig igenom det här.
Men du säger tur.
Ja, men för jag tänker också att hjärnan hade bara kunnat stänga ner. Eller inte fattat det. Du vet, till slut blir man väl tokig då. För att det är så jobbigt. Skulle kunna ha valt den vägen. Men som du var så tog min hjärna en sån här väg. Okej, men hur fixar vi det här? Hur löser vi det här? Hur tar vi oss igenom det här? Och så man ser ju idag att hjärnan är väldigt plastisk. Alltså den är ju anpassningsbar. Vi kan ju träna i princip alla förmågor. Så det är klart att alla kan träna upp mental styrka. Och sen handlar det ju bara om att göra jobbet och faktiskt träna på det.
Ja, för det var nästan min nästa fråga då. Vi är ju rätt så bekväma av oss. Alltså vi måste ju inte, för det är ju liksom ingen som jagar oss, att om vi inte gör det här så kommer vi inte överleva. Vi kan lägga oss i soffan och kolla på en film och säga ja.
Ja.
Alltså ligger det inte någonting i det där att där finns den här... Det finns inte den utmaningen. Det finns inte den drivkraften. För att du kan alltid lägga det på soffan. Du kan alltid beställa hem maten eller vad det nu är. Så det är ganska bekvämt.
Ja, men visst är det så. Och det där så återigen kopplar tillbaka till att ha ett starkt varför det man gör. Alltså har man ett tillräckligt starkt varför, då kan man göra nästan vad som helst för att göra det man vill. Jag tror man behöver det. För annars så finns det ingen bra anledning att fortsätta. Annars kan man bara lägga sig där på soffan och tänka, men jag behöver faktiskt inte göra det där. Jag kan kolla lite Netflix istället.
Utav de här tre grejerna som du sa här i ditt matkoncept.
Ja.
Kan du säga någon som är viktigast?
Det beror på helt på vilken situation man är i. Alltså så här, är man i något som är så här tufft och jobbigt just nu, så är det otroligt kraftfullt att ha mikromål och tänka, vad är nästa lilla steg nu? För att det gör det hela mycket lättare. Så, som du säger, i ett övergripande drivkraftsperspektiv, så är det snarare mycket viktigare att ha sitt varför tydligt. Att ha verkligen sin anledning varför jag gör det här. Och sen tacksamheten och perspektivet tror jag är något som är otroligt så här, viktigt att ha hela tiden i livet. För att kan vi gå runt och vara hela tiden lite tacksamma, så har vi ett mycket roligare och mycket bättre liv.
Men går du, med ledning av det du säger, går du att lära sig att maximera sin potential? Eller är det någonting, du sa inne på det själv, jag hade tur att min hjärna anpassade sig.
Ja, jag ser det som att jag hade tur, men det är klart man kan göra det. Alltså, så vi alla kan göra så mycket mer än vad man någonsin trodde att vi kan göra. Alltså, jag kommer så väl ihåg, alltså, Jag besteg Kebnekaise 2013. Jag hade aldrig gjort ett äventyr innan. Jag hade aldrig varit uppe på ett berg innan. Det var ingen i rullstol som hade gått upp på Kebnekaise. Trodde inte jag skulle fixa det där. Och så kom jag upp dit till slut på toppen efter många, många timmar kämpande. Så sitter jag där uppe på toppen och så här, tänker tillbaka. Så här, när jag var 9 år gammal och opererades för cancer och hamnade i rullstol. Nu sitter jag på toppen av Sverige. Vilken grej. Och sen tänkte jag också, jag undrar vad som mer är möjligt. Och det sprängde ju alla mina så här förutfattade meningar som jag hade lagt på mig själv på något sätt. Alla mina begränsningar som jag hade lagt på mig själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och sen dess har du spårat ur liksom.
Spårat ur?
Ja, jag har gjort så mycket häftiga grejer som helst som jag aldrig trodde att jag skulle kunna klara.
Men fanns det någonting i det här också som för dig själv att du skulle bevisa att du skulle övervinna någonting? Fanns det någonting eget att bevisa eller för andra att bevisa?
Det, för mig har det alltid varit väldigt mycket att så här, göra det för mig själv. Jag tror inte att det har varit för att bevisa så mycket. Jag tror att det mer varit så här, mycket glädjedrivet. Jag tyckte att de här grejerna var roliga.
Det finns ju också en aspekt i det här om man pratar om det här med inställning. Alltså vi är ju inne på det här. Du kan bara, du har ditt tillräckligt starkt varför och allt det här. Men ibland så måste det också kunna slå åt ett andra hållet. Alltså så att det blir för vissa människor en någon sorts skuld. Ja, men jag har det här för jag vill inte tillräckligt mycket. Eller jag vill inte ta mig ur det här själv. Alltså man på något sätt skuldbelägger sig själv för att man inte har viljan att ta sig ur. Och så blir det någon sorts negativ spiral. Jag har ju haft den diskussionen med en del människor som säger det. Jag kan säga så här att ja, men, det är inte så himla svårt. Jag fastar idag. Ja, men det går inte säga samma. Det jag skulle bli tokig, jag ska må jättedåligt. Ja, men det är inga problem om du bara gör så här och så här. Ja, men det är lätt för dig att säga. Du har ju inget godissug eller du har ju inte det. Alltså det blir på något sätt att man nästan blir förbannad när man säger så här, men det kan du visst om du vill. Alltså har du hört den diskussionen? För det är också, kan ju också bli någon sorts skuld när det är lite allvarligare.
Ja, just vissa kan bli lite provocerade. Ja. Jag tror att jag provocerar många. Vilket är ju väldigt kul.
Mm.
På något sätt. Så här, man, han sitter i rullstol och har gjort alla de här grejerna. Som dessutom gjort det. Och bara, fasiken. Och, alltså, med skuld.
Nej, men jag tänker på att om det är någon som hamnar i en väldigt risig situation. Eller kanske blir sjuk eller något sånt där. Där man på sätt skuldbelägger sig själv. Om jag hade inte tillräckligt stark vilja. Eller man kan inte göra med allt med inställning. För det finns alltid något annat som påverkar mig. Och jag kunde inte hjälpa det här. Och, alltså man hamnar nästan i negativ spiral. Har du hört den diskussionen som del människor säger?
Ja, men jag tror jag fattar vad du menar. Men det är väl så här lätt att hamna i det där. Och om man känner att man man inte får några vinster på något sätt, att man inte tar sig framåt, man kommer inte ur, fasiken, jag har inte mentala styrkan för det här. Och att säga då till sig själv att jag har inte mentala styrkan för det, då har man gett upp helt. Då tror jag att man får kanske mer så här, men backa tillbaka lite, och kan vi ha det just nu, men imorgon kanske jag har det, eller övermorgon eller nästa vecka. För att ger man upp helt och säger jag har inte det, då tror jag inte man kommer hitta det heller.
Nej. Du var ju uppe på Kebnekaise, och du sa det alldeles nyss. Hur tar man sig upp sådär? Kan du bara berätta hur tar man sig upp?
Rullstolen funkar inte många meter.
Nej, vad tänkte jag? För det finns ju såhär. Ja, det var det första som tog sig upp med rullstol till Kebnekaise. Men du kan knappast ha rullat upp med rullstol till Kebnekaise.
Nej, så är det verkligen. Alltså, jag gick på kryckor, jag drog mig fram på armarna och jag kröp.
Du kröp?
Ja, stundtals. För att, ja, det är så bökig terräng på sina ställen så att jag fick göra det.
Hur lång tid tog det där?
Första gången vi var på Kebnekaise då höll vi på i 4 dagar och då övernattade vi längs vägen. Så. Men total så här, tid i rörelse var 28 timmar. Och för en vanlig person inom situationstecken så tar Kebnekaise kanske 10-11 timmar upp och ner.
Jaha, det var så den här sista biten som vi pratade om här som man går upp och ner.
Det är från fjällstationen som ligger i dalen upp till toppen och ner.
Mm.
Det är så här, ja, men 10-11 timmar. Och för oss tog det 28 timmar då. Så att det,
och då fick ni ju så här tälta någonstans i...
Ja, men då tältade vi på vägen. Så.
Du har ju gjort en massa andra grejer också. Alltså jag har Sydpolen, simmat till Åland utav alla ställen. Och en klassiker under 24 timmar. Och du har varit inne på det med cykling till Paris. Och så vidare. Och det jag funderar på lite grann, var den här just bestigningen av Kebnekaise som var sånt här, den här första som slog igenom, eller vad började du?
Ja, det slog igenom väldigt mycket medialt. Vilket var, det var så här, du vet, jag kom hem från Kebnekaise 2 dagar senare, satt i morgonsoffan på SVT och TV4 samma morgon. Det var så här, what? Kände mig som statsminister typ. Det var helt sjukt. Och det blev ju så här startskott och mycket till resten. För då fattade jag det så här, jag tyckte det var kul. Jag kunde få media på det, då kanske man kan få sponsorer på det. Så här, kanske kan vara en ny karriär, tänkte jag. Och sen drog det igång med alla möjliga äventyr och saker efter det. Och sen, ja.
För jag tänkte just det, kring ekonomin. För det kan ju inte vara helt billigt de här grejerna du gör.
Nej, en del saker är inte jättedyra. Men typ som Sydpolen kostar ju massa miljoner att göra. Det var ju svindyrt. Så att, ja.
Var kom du just på idén med Sydpolen? Var kom den ifrån?
Jag satt och pratade med en kompis om det där. Jag tänkte att det där kanske är bland det tuffaste projekt jag skulle kunna göra. Ja, men det provar vi. Sen började vi planera och grejer. Skulle jag inte släppa det där? Och sen, ja, så blev det så.
Hur tog du det fram på Sydpolen?
Jag skidade i en sån här specialbyggd kälke. Så jag, alltså, utmaningen på Sydpolen är ju att hålla värmen. Speciellt för mig med mina ben. Alltså jag blir så kall om fötterna. Speciellt om tårna.
Ja, för genomblödning är inte lika bra.
Nej, jag har inte samma cirkulation. Och sen rör jag ju inte på benen heller. För rör du på benen och skidar i, ja, även om det är 10 timmar så håller du dig varm. För att du rör på dig. Men eftersom jag inte gjorde det så var det en utmaning. Hålla
Hur löste du det?
Speciellt byggde den här kälken så att jag blev skyddad. Så från vinden. Och sen hade jag en sovsäck runt benen. Och så hade jag dunbyxor under. Så hade jag rejäla strumpor. Och så strumpor med värmeslingor i. Och sen la jag även ner en sån här varmvattenflaska där vid fötterna. Så att jag verkligen skulle värma tårna så mycket det bara gick.
Var det hårdaste du har gjort?
Ja, det måste jag säga. Alltså vi höll på i 22 dagar och du vet, 10 timmar om dagen och bo i ett litet tält. Och sen jag blev magsjuk ovanpå det också. Så att,
magsjuk på Sydpolen?
Nej, det var inte kul.
Men det måste ju varit fruktansvärt.
Nej, när man bor i tält i minus 35 grader, nej, det är inte kul. Så till slut tyvärr blev vi tvungna att korta av expeditionen lite bara för att
man tänker, finns det ens magsjukebakterier på ett ställe som Sydpolen?
Nej, men jag måste väl kanske, alltså jag blev sjuk redan i Chile. Jag blev käkade något dåligt där och blev magsjuk redan där. Så jag vet inte om det låg kvar lite i systemet eller vad det var, och kombination med fristorkad mat och ja. Nej.
Är det också det häftigaste äventyret du har gjort?
Ja, det var häftigt på väldigt, väldigt många plan. Dels så Antarktis är den vackraste plats jag varit på. Så fantastisk plats. Och kanske inte just inne vid Sydpolen, för där är det ganska tråkigt. Där ligger så här Scott Amundsen-basen. Och sen är det bara is överallt och snö. Det är ingenting, det är platt. Men ute vid kusten på Antarktis, eller närmare kusten i alla fall, så är det så här läckra bergskedjor och det är bara så här. Det är wow.
Men ett annat läckert berg som du är uppe på, det är ju Kilimanjaro.
Ja, ja, jag var på Kilimanjaro i början på 2016 och besteg det. Och sen, har du varit på några berg eller?
Om jag har varit på några berg? Ja, inte av den digniteten. Nej. Kanske i Alperna lite grann. Ja, det är skidor och så naturligtvis. Men inte, det är väl... Kilimanjaro är faktiskt någonting som jag har funderat på någon gång.
Ja, men det får du göra. Det är ett läckert berg.
Det man funderar på är just problemet med höjden.
Alltså, Kilimanjaro ska jag säga så att det är ju väldigt lätt så. Det är väldigt otekniskt och det är en lång promenad, en lång vandring upp. Men det som är utmanande med Kilimanjaro är just som du säger höjden. För det är ju nästan 6000 meter på toppen och många blir ju dåliga av det. Men där gäller det att ha tillräcklig akklimatisering för att orka det.
Men kan det vara att du inte tog dig dit upp så fort som man gör kanske när man går vanligtvis, så att du hade lite fler etapper upp, tänker jag.
Ja, men vi gjorde så att det alltså folk går upp till Kilimanjaro på allt från så här, 4 dagar till 10 dagar. Och de många som går på typ 4-5 dagar blir väldigt dåliga och sjuka och det är bara dumt. Men många går runt en vecka och då håller de sig flesta ganska okej. Okay, men jag och 2 till, vi gick på 9 dagar. Och sen hade vi en till grupp som var med oss. Och de gick på 7 dagar, så de kom ikapp oss. Så att vi fick ett lite försprång för att jag skulle kunna akklimatisera lite bättre. Och kunna gå lite långsammare. Och det vi gjorde också var att så här, sista natten så går man ofta från typ 4-7 upp till toppen på 5-9. Och sen så går man ner igen till kanske 3-7. Men det vi gjorde då var att jag och 2 till, vi tältade uppe på 5 och 7, så vi tältade nästan vid toppen. För att sen kunna bara gå en kort tur upp till toppen, kunna vända där och sen gå ner. Så att vi gjorde en omvändelse, ja, en liten variant där. Men det var väldigt läckert att ligga där i tältet på 5 och 7. 5 och 7 är ganska högt att tälta på. Och så låg man där och så blåste det bra, det bara så här smattrade i tältduken och... Så låg vi där och så kollade vi på Batman på kvällen när en kompis hade med sin iPad upp. Och sen var det så här ett myggnät i taket på tältet, så han la det innanför myggnätet. Så var det som att vi hade en tv i taket på tältet. Och så låg vi där och så kollade och var njöt och ja, livet var bra.
Men du, där har man ju lite bärhjälp också utav en del infödda människor. Hade de sett något liknande, någon som försökte ta sig upp på toppen på det sättet som du gjorde?
Nej, inte de som vi gick med, tror jag. Men däremot så är det en del som har varit uppe på Kilimanjaro med rullstol.
Det är så? Att, ja. Du var inte först alltså?
Nej.
Du, vad är nästa äventyr då?
Nästa äventyr? Jag har en dröm om Mount Everest och ta mig upp på toppen där.
Upp på toppen på Mount Everest?
Ja, det hade varit häftigt. Men så här, om jag ska ha någon chans på att göra det... Så jag vill bygga ett projekt för att undersöka så här, kan jag ta mig upp på toppen av Everest hyfsat säkert med okej risk, för jag tänker att det är många som dör på Everest utan rullstol, så att risken blir väldigt hög med rullstol. Men hur skulle man kunna optimera det och bygga det som tillräckligt säkert? Så att i vår så ska vi vandra till Everest Base Camp som ett första steg och ta mig dit och få känna lite på Himalaya så där och ja. Så att det är nästan lite större äventyr.
Men det måste ju också vara väldigt speciell utrustning, för det är ju att stödja på kryckor när man går upp i sån djup snö och på de här kanterna och så där.
Det blir väldigt speciellt. Man får ha kryckor med så här ispiggar på och typ kombination med någon isyxa så där, och ja, det blir väldigt speciell utrustning.
För det måste ju gå hyfsat snabbt upp och ned, annars så finns det också en stor risk att man fastnar där uppe.
Ja, precis. För det är ju utmaningarna på Everest. Dels att man är över 8000 meter, där man syresätter kroppen väldigt dåligt. Och sen är det väldigt kallt, så det ska förfrysa sig. Och det är många faktorer som gör det väldigt farligt.
Du, jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite grann. Jag tänkte säga så här att jag lyssnade en gång på Glada Hudik-teaterns grundare och ledare Per Johansson, och han höll en föreläsning och han sa att han jobbar med utvecklingsstörda och kallade sig själv och resten för normalstörda. Så att jag tänkte så här att tips från en lyxhandikappad till en normalhandikappad i det här fallet. Du har varit inne på det redan, men då kan du ge oss de här tre bästa mentala tipsen när vi känner oss nere. Och då menar jag inte att vi har råkat ut för något extremt, utan det här mer vardagligt jobbiga.
Alltså först och främst tacksamhet och perspektiv, som vi var inne på innan. Jag tror att det är en nyckel till så mycket. Och kunna hitta tacksamhet genom perspektiv när man inte riktigt vill vara tacksam. Jag tror att där ligger mycket. Och sen gör något för någon annan. Jag läser en bok just nu som jag precis har glömt bort namnet på. Men som pratar mycket, mycket om så här lycka. Vad säger lyckoforskningen och sånt? Vad ska vi göra för att bli lyckliga? Och det är lätt att när man känner sig lite olycklig och lite smådeppig så börjar man fundera på sig själv. Sen bara, vad kan jag göra för mig själv för att jag ska bli lyckligare? Så. Ja, men ska jag köpa mig en ny bil för att bli lyckligare, en ny telefon, eller ska jag unna mig själv någonting? Men det forskningen verkar säga där, som är så spännande, är att istället för att fokusera på oss själva då, ska vi fokusera på någon annan. Så bara, hur kan jag göra dig lycklig? Vad kan jag göra för dig som skulle göra ditt liv lite bättre? Och då flyttar man fokus från sig själv, från sin egen så här, ja, misär eller vad man upplever så för tillfället, till att göra någon annans liv lite bättre. Och det där tror jag är en sån nyckel också. Det är få gånger i alla fall när jag tänker så här, på mitt liv, när jag har känt mig så lycklig som när man faktiskt gör något för någon annan. Som man gör skillnad för någon annans liv.
Bra avrundning. Göra skillnad för någon annans liv.
Jag tror det. Jag tror att det ligger så mycket där.
Du, nu har vi sitter här och köttat i någon halv timme eller något sånt där.
Ja, lite brandlarm och grejer.
Hur har det känts?
Ja, men härligt. Känner du dig nöjd? Du har ändå gjort massa såna här intervjuer nu. Vad tycker du?
Ja, jag tycker du är fantastisk.
Ja, men härligt.
Ja, verkligen. Det är, ja, men det är varje person som jag får den stora förmånen att få sitta så här och ställa mina frågor och diskutera mina funderingar och förhoppningsvis många, ett antal lyssnares funderingar också. Det känns som en oerhört ynnest. Och jag kan säga så här att det kanske inte hade funnits något annat jobb eller något annat tillfälle när jag har fått sitta så här och prata med dig i en och en halv timme. Så att den här podd är faktiskt fantastisk.
Det är en så här smart grej, bara starta podd för att träffa roliga personer.
Ja, men lite så är det faktiskt. Ja, det är faktiskt så. Du, men apropå roliga personer, om du skulle ge mig något tips på vem du tycker jag borde intervjua, vem skulle det vara?
Och det finns alla möjliga personer som har varit spännande, men en grej. Jag ska träffa en kille som heter Fredrik i eftermiddag. Han har startat ett företag som heter Molly Suit. Och det här är så här jättefascinerande dräkter som man har på sig med massa elektroder på insidan som hjälper personer typ som har så här CP-skador och MS och sånt att så här, kunna fungera kroppsligt. Han är super super intressant, jättespännande. Han borde du snacka med.
Vilken bra idé. Ja, grymt. Det om man nu vill då ha tag på dig eller ställa någon fråga eller bara följa dig. Hur gör man då?
Instagram, @Aron Andersson, eller Facebook, Aron Andersson bara. LinkedIn, Aron Andersson, eller min hemsida. Eller, ja.
Många ställen att hitta dig på.
Jag finns överallt.
Du finns överallt. Underbart. Aron Andersson, ett stort tack och en stor ära att få ha med dig.
Men tack så mycket, superkul att vara här.
Tack.
Ja, Aron Andersson är verkligen en fascinerande person som återigen bevisar den gamla devisen: ingenting är omöjligt. Aron har också skrivit två böcker. I boken Möjligheter skriver han om hur han lyckats genomföra sina äventyr trots att han är rullstolsbunden. Den andra boken heter Aron Tiger bestiger berg, och det är en fantastisk barnbok. Vi har fått ett ex av varje för utlottning, så håll utkik i poddens sociala medier. Nästa vecka, då får du stifta bekantskap med en helt ny värld. Så var det i alla fall för mig. Du ska få träffa ingen mindre än genforskaren Mikael Kubista. Vi tar steget in i labbet där du kan få dina gener kartlagda och där du exempelvis kan få veta om du riskerar att få cancer, Alzheimer eller ett barn med allvarlig kronisk sjukdom. Missa inte det! Till dess, sätt dig med en vän i soffan, ta något gott att dricka och fundera på vad som kan ge dig perspektiv i livet. Ha det gött!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.